Mindenki suerte de dinero, ¿no? O atvorayastan o shalitrei. Grande dinero. Att du vill uppenbara dig för våra hjärtan. Vi vill känna beröringen av dig, Jesus. Vi vill känna mättnaden från dig. Friden. Jag älskar Jesus. Att vi får träna våra hjärtan att alltid vara vända till dig. Alltid i mottagande av liv. Och att det blir precis som när vi andas. Vi tänker inte på det, utan vi drar in luft. Så att vi drar in ditt liv. Att vi mottar ditt liv. Att vi börjar leva Kristus. Och att vi förnimmer och känner på en gång när det inte är du i vårt liv. Att vi känner igen ditt liv, din närvaro. Jag älskar dig. Tack helige Ande. Att du gör ordet levande. Du ger oss förståelse av ordet så att vi kan behålla det i våra hjärtan. Och det kan bli till frukt i våra liv. Jag ska be så att du ska tala personligt till var och en av oss. Att vi alla får höra. Hans närvaro, det är det vi längtar efter mest. Få höra från honom, få uppleva honom. Och jag har tagit emot ett bibelstudium till oss. Som ber att han ska predika för var och en av oss, undervisa var och en av oss. Och det handlar om att äta sängen på rättfärdighet. Och för, det är väl inte nu som att man förra sommaren, då hörde jag Gud tala om en väckelse. Och jag hörde att det skulle komma en väckelse som var på ytan, som inte var äkta. Det skulle komma en äkta väckelse som handlade om omvändelse och helgelse. Och jag tror att den väckelsen har börjat. För att jag känner av den personligen. Hela tiden. Så jag har aldrig varit så medveten om att leva välbehagligt för honom och vara klädd i rättfärdighetens klädnad när Jesus kommer. Och den första predikan som jag hade, som Gud gav mig 1985, så fick jag ju den direkt när jag var på plats. Jag hade ju ingenting, visste ingenting, så jag hörde den själv. Och den handlade om sista tidens reningsbad. Och när Gud påminnt mig igen om reningsbadet och varför jag är ute, eftersom jag reser mer än vad jag någon gång har gjort. Så att jag är medveten om varför. Och det, vi kan läsa det i Titus 2. Titus 2 och 11. Till 14. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår frälsares Kristi Jesu härlighets uppenbarelse. Han som har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är. Så var jag än är eller när Gud verkar genom mig, så är det att rena åt sig ett egendomsfolk. Ett folk som beflitar sig om att göra vad gott är. Att leva rättfärdigt. Och det här blir mer och mer intensivt i mitt hjärta. Och jag tror att det beror på att Jesus kommer mycket snart för att hämta bruden. Inte för tusenårsriket, men för bruden. Och för mig känns det mycket mer nära. Alltså så nära. Så att när jag upplever det här från Gud så känner jag där, jag väntar på hans härlighetsuppenbarelse. Varje dag blir en väntan. Och när jag väntar på hans härlighetsuppenbarelse så omvänder jag mig och renar mig kontinuerligt. För att kunna vara klädd i en ren brudklänning utan fläck och skrynka när han kommer. Det finns ingenting i livet som är viktigare. Det finns ingenting utan att leva i väntan på hans härlighets uppenbarelse. Och omvända sig mer och mer. Och när man lever i väntan och omvändelse nära honom, så verkar han också genom oss. Hans liv påverkar människor vi möter. Och det har jag sett på sista tiden. Så att jag blir så förvånad. Jag blir så förvånad på hur människor reagerar på ett vanligt samtal som inte handlar om Gud. Så uppfattar de det så. För att det är han. Han talar vid sidan om. Han berör. Han drar människor. Så att varje dag lever vi i väntan på hans. Vi vet inte vilken dag det är. Och man kan också möta honom personligt. Vi vet inte när vi står inför honom. Så att omvända sig och rena sig. Och söka det som hör Kristus till. Jag har aldrig varit så medveten om det någon gång. Att leva för rättfärdigheten. Att leva för Gud. Att ikläda sig brudklänningen. Och att hungra och törsta efter rättfärdighet. För Gud sa till mig att det börjar med en hunger och en törst efter rättfärdighet. Och att det kan man be om. Man kan be om en hunger och törst. Att vi blir hungriga och törstiga. För att rättfärdighet måste ätas. Man äter rättfärdighet. Rättfärdighet smakar någonting. Och rättfärdighet ger mättnad. Så det är någonting som jag måste söka för att äta. I Matteus 5 och 6. Saliga alltså. Lyckliga. Mer än lyckliga. Mer än lyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Till de ska bli mättade. Och Gud kan uppväcka en hunger och törst efter rättfärdighet. Så att man hela tiden är i ett mottagande. Man äter och man dricker. Och man äter och man dricker. Och rättfärdigheten ger glädje. Rättfärdigheten ger frid och ett riktigt liv inför honom. Går inte att producera, måste ätas. Det måste mottas. Hungras och törstas efter. Och det var häromdagen så hände det en sak. Ni vet ju att vi råkar ut för saker här på jorden, alla. Och jag försökte möta det direkt på ett rätt sätt. Och då sa Gud, du kan inte möta någonting på rätt sätt utan min rättfärdighet. Ingen människa kan möta någonting på rätt sätt utan genom mitt liv. Genom mig, Jesus Kristus, min rättfärdighet. Så därför ska Gud förvänta dig inte att människor reagerar på ett rätt sätt inför saker. Eller handlar rätt. För det går bara på ett enda sätt. Genom min rättfärdighet. Och då sa jag till Gud, jag har inte den rättfärdigheten som räcker. För att handla på rätt sätt. För det här påverkade mitt känsloliv. Så jag gick av sidan och var med Gud och tog emot åt rättfärdighet. Sen i mitt inre mötte jag den här saken som jag inte hade kunnat möta. Och då kunde jag möta den på ett rättfärdigt sätt, på grund av att jag hade tagit emot rättfärdighet. Så att be Gud om en hunger och törst efter rättfärdighet. Och Gud kommer att visa hur man gör när man tar emot, när man äter och dricker rättfärdighet. Och i Matteus 6:33 så står det så här: sök först. Alltså det är av allt annat. Sök före allt annat Guds rike och hans rättfärdighet. Och Guds rike, det är den plats där man låter Jesus vara konung. Och det kan jag göra i mitt inre. Då har jag Guds rike närvarande. Och så söker jag hans liv i mitt liv. Så att det blir hans liv som levs genom mig. Och jag avstår från mina reaktioner. Från min vilja. Från mina tankar. Jag ställer det åt sidan. Och mottar och äter och dricker rättfärdighet. Till det han som lever. Och om jag börjar leva att han är konung i mitt liv, då befinner jag mig i riket och jag söker hans rättfärdighet och möter allt i livet med hans rättfärdighet. Jag ger hans rättfärdighet företräde och låter mitt liv gå åt sidan. Jag mister mitt egen reaktion och jag vinner, jag söker och jag tar emot hans rättfärdighet. Då skall allt som jag behöver på jorden tillfalla mig. Det livet önskar Gud att vi ska leva. Så jag behöver inte bekymra mig om någonting. För i Guds rike finns allt som vi behöver medan vi är på jorden som är i mörker. Vi är här för att vara ljus och visa ett helt annat liv. Helt annat reaktionsmönster. När människor möter oss med ilska så möter vi dem med hans liv. Och det påverkar deras hjärtan till mjukhet. Och det skapar en hunger och törst i dem. När han kommer nära så väcks en längtan i hela skapelsen. När vi lever Kristus så kommer träden att klappa händerna. Hela skapelsen längtar. Och vi längtar efter vårt äkta liv. Vi längtar efter att få bli de vi egentligen är. Och det är livet för rättfärdigheten. I första Petrus. Så det enda som Gud talar med mig om, det är rättfärdighet. Jag vaknar på nätterna och Gud talar om rättfärdighet. 2:24, första Petrus. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit helade. Vi vet att Gud fostrar oss. Och varför fostrar han oss? Han fostrar oss av ett enda syfte, att få fram rättfärdighet. All fostrans syfte är att få fram rättfärdighet. Inte ett religiöst liv. Inte ett liv där vi försöker låta som kristna. Utan ett rättfärdigt liv som är hans liv. Att vi inte har religiösa fraser för oss. Utan vi ställer vårt liv åt sidan och äter det liv som ska uppenbaras i och genom oss. Och då kan man säga konstiga saker annorlunda. Men att få inte vårt religiösa språk genom oss. Utan att Gud får tala. Jag var i Gävle och det var en kvinna som sa: be att min man blir helad. Och när jag kom fram till mannen, då hör jag hur Gud säger till mannen: bered dig på att möta din Gud. Och det säger man inte heller. Så att inte hitta på eller låta själen styra vad som är lämpligt att säga. Utan att låta det egna livet gå åt sidan. Och låta Jesus vara livet. Och det är det här som Gud arbetar med idag. Inte bara när man tjänar Gud, utan hela tiden att det är han som är livet. Och därför fostrar han oss. Jag upplever mig mycket fostrad. Men det är väldigt skönt att bli fostrad av Gud. Det är skönt när Gud säger sanningen till en. För det är inte kritik. Utan man känner att det är verkligen en hjälp. Att få se hur man gör. För man genomskådar inte sig själv. Man har så mycket som man inte genomskådar. Utan Gud behöver peka på det. Men i Hebreerbrevet 12. Vers 9 till och med 11. Vidare. Vi har haft köttliga fäder som agade oss och vi visade försyn för dem. Ska vi då inte mycket mer vara underdåniga andarnas fader så att vi får leva? De förra agade oss ju för en kort tid, så som det syntes dem gott. Men denne agar oss för vårt verkliga gang. För att vi ska få del av hans helighet. Väl synes all aga för tillfället vara inte till glädje, utan till sorg. Men efteråt bär den för dem som har blivit fostrade därmed en fridsfrukt som är rättfärdighet. I vers 7 står det så här: det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er så som är söner. Ty var finns det en son som inte blir agad av sin fader? Väl synes all aga för tillfället vara inte till glädje utan till sorg. Men efteråt bär den för dem som har blivit fostrade därmed en fridsfrukt som är rättfärdighet. Och när rättfärdigheten blir vårt liv, så blir det någonting i vårt innersta som springer fram. Och det är glädje. I Hebreerbrevet 1 och 9 sa Hebreerbrevet författaren om Jesus: du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Så när vi älskar rättfärdigheten, hungrar och törstar, och vi hatar orättfärdigheten och vi mättar oss med rättfärdigheten, så smörjer Gud oss med glädjens olja. I Malaka 4 och 2 och 3 står det: när rättfärdighetens sol går upp. Alltså mer och mer rättfärdighet. Rättfärdighetslivet är ett ljust liv. Det är ljus. Det går upp i våra liv som en sol. Rättfärdigheten växer i vårt inre och går upp som en sol. Och när solen går upp så kommer den med läkedom under sina vingar. Och glädjen blir så stor i våra liv så vi hoppar ut som kalvar som har varit instängda i stallet. Och så får vi auktoritet över ogudaktigheten. Auktoriteten kommer genom auktoriteten genom rättfärdigheten. I Jesaja 54 så står det att vi blir befästa genom rättfärdighet. Rättfärdighet och tro kan man inte skilja på. Rättfärdighet och tro hör ihop. Man kan inte bli rättfärdig utan tro. Och man kan inte leva rättfärdigt utan tro. Så tron är den som mottar så att vi kan äta och dricka rättfärdighet. Jesaja 54, vers 14 och 15. Och det är rättfärdigheten i våra liv som befäster oss. Genom rättfärdighet ska du bli befäst. All tanke på förtryck vare fjärran ifrån dig, ty du skall inte ha att frukta. I det rättfärdiga livet finns ingen fruktan. Det finns inget tvivel, utan det är frid och glädje. För du skall inte ta att frukta all tanke på fördärv och all tanke på fördärv. Till sådant skall inte nalkas dig. Om man då rotar sig samman till anfall, om fienden försöker, och om man försöker använda människor, om man då rotar sig samman till anfall, så kommer det ingalunda från mig, säger Gud. Om jag lever i rättfärdighet. Och vilka de än är, som rotar sig samman mot dig, så ska de falla för dig. Så det rättfärdiga livet är segerliv. Så vi ber Gud om en större och större. Jag ber för allt Guds folk faktiskt varje dag, om mig själv, om hunger och törst efter rättfärdighet. Och jag ber att vi ska söka hans rike och hans rättfärdighet. Och jag ber att vi ska välja att leva för rättfärdigheten. Och bli det folk som Gud vill ha den här sista tiden. Han behöver oss för sin räkning, men det är jätteviktigt för vår räkning att vi är färdiga när Jesus kommer. För vi vet inte vilken stund han hämtar bruden. Utan att jag tänker att, kan jag möta dig nu, Jesus? Om du kommer nu, och det kan han göra privat i en människas liv. Om du kommer nu, Jesus, är jag beredd att möta dig. Har jag någonting emot någon? Är det något som jag inte har gjort upp? Har jag någonting i mitt liv som inte jag gör öppet inför dig? Är det något som jag har i mörkret? Det står så här, bekänn era synder för varandra så att ni kan bli helare. Att föra ut i ljuset, för då förlorar fienden makten. Så att vi blir ett renat, heligt folk. Jesus kommer så snart. Och det, jag blir gladare och gladare. Så är det. Jag blir gladare och gladare. Nu när jag känner att jag är så nära. Så att jag kan vänta varje dag. För jag säger till Jesus, nu min varje dag en väntan på din härlighetsuppenbarelse. Och jag renar mig så som du är ren. Och när jag lever i att äta och dricka ditt liv, så påverkar det människor omkring mig. Och han drar människor till sig. Även om vi bara är ute och går. Skuggan är kraftfullt. Och det räcker. Så jag blir gladare och gladare när jag vet att det närmar sig. Och vi inte riktigt vet när bruden rycks. Så jag vet när jag bodde i Uppsala. För jag vet inte hur länge sedan det, jag frågade Gud. Kanske 10 år sedan. Då sa jag till Jesus, om du säger till mig när du kommer, så ska jag inte säga det till någon. Då sa han så här. Att våra minsta son frågar dig, mamma, när kommer du? Och du säger till honom, jag kommer snart. Men om du säger, jag kommer strax, så är det fortfarande snart. Och jag säger till dig, jag kommer strax. Och det här var ju ingen hemlig datum, så det ska jag inte göra. Men ungefär 10 år sedan, så sa han, jag kommer strax. Och ju mer det närmar sig, kommer jag se mina mungipor. Har jag hört något från Gud, det kommer vara en gifna att sitta här. Jag längtar, men jag vill vara färdig. Utan fläck och skrynka. För hans skull. Inte för egen fromhets skull, utan för att han gjorde det möjligt på Golgata. Att vi skulle kunna bli lika honom. En värdig brud, genom att det är han som tar ut allt i oss. Inget av vårt eget. Så jag tackar dig, Fader, att du lägger förståelsen i våra hjärtan. Att tiden är kort. Det är egentligen bara nuet vi har. För vi vet ju aldrig, vi kan ju möta dig personligt. Vi vet ju inte vår sista stund på jorden. Men att vi börjar leva så att vi är beredda att möta dig nu. Man ber om att det här blir allvar för oss. Och någonting som jag gör varje dag nu för att kunna leva på det sätt som hjälper mig. Så om jag kör bil eller om jag är ute och reser, vad jag än gör, så säger jag i mitt hjärta så här hela tiden i mitt hjärta: nu är du, Jesus. Mitt nu är du. Du är nu, inget annat. Så jag lever inte längre igår eller framåt, utan jag lever: nu är du, Jesus. Och när jag lever så att han är mitt nu, då blir det himmel i nuet. Det spelar ingen roll vad jag gör, för jag gör ju mesta det jag inte vill och resa. Jag vill ju inte resa i min mänskliga som person, men jag gör ju nästan inget annat nu. Men när jag säger så här: du är mitt nu, så är nuet fyllt av mättnad, kärlek och glädje. Bara för att det är han som är nuet. Jag behöver inte vänta till nästa sekund för att det ska bli bättre. Utan nu är det bra, för att nuet är du. Ingenting kan göra mitt nu bra längre än han. Ingenting räcker för mitt nu längre än han. Det är bara han som räcker för mitt nu. Morgondagen har vi inte sett. Var dag har nog av sin egen plåga. Men i nuet kan Gud bära plågan. Han kan bära bördan nu. Jag förstått, när jag sitter så i bilen så börjar jag förstå. Nu är frälsningens dag, har jag börjat förstå. Ja, det är därför det är nu. För att nu är du. Så det har blivit mitt liv på sista tiden. Så, och det har förändrat mitt liv. Att han är mitt nu. Snart är vi hos honom. Snart är vi hos honom. Och det är en enorm tröst. Och i morse när jag gjorde måning för att åka, så kom det plötsligt en upplevelse som jag faktiskt aldrig har känt någon gång. Jag kände verkligen skillnad på min ande och själ och denna jordekostym. Alltså det blev så tydligt. Jag såg våra jordekostymer, skelett och kött, som bär oss här på jorden för att vi ska förhärliga Gud. Vi ska förhärliga Gud i vår kropp. För att vi är i kroppen. På grund av att vi är i kroppen så är Guds rike i detta jordiska material. Men jag såg vad lite det egentligen hänger ihop med oss. Man kan leva väldigt fritt i en jordkostym. Och på denna jord. Men vi kommer att ikläda oss den himmelska kostymen, så kommer det att vara mycket, mycket bättre. Men jag såg vad lätt det är. Många gånger kan det jordiska och kroppen, om den gör så besvär, det kan tynga. Men jag såg det plötsligt mycket, mycket lättare. Och hur åtskilda vi är från vår jordekostym egentligen. Utan vi är ju i den bara för att kunna förhärliga Gud i vår kropp. För att människor ska se Guds härlighet. Och komma till honom. Och någonting som jag hör Gud säga: så fort jag skickar upp en bön, nästan vilken sort det är, så får jag samma svar. Jag börjar få samma svar på nästan alla böner jag skickar upp. Och då säger han så här: du ska få se min härlighet. Och det svarar han på alla böner. Du ska få se min härlighet. Och det är det enda jag vill se. Och han är det enda jag vill ha styrande i mitt nu. Så jag tackar dig, Jesus, att du är verklighetens verklighet. Och att vi kommer att bli befriade och upprättade. Och du kommer att bli vårt liv. Och vi kommer att följa dig vart helst du går. Vi bejakar att ha dig som huvud till 100%. Vi vill inte ha vårt eget huvud och ingen annans huvud. Vi vill ha ditt huvud. Vi vill ha dig till konung. Vi vill leva redan här och nu i ditt rike. Och vi vill att våra liv ska vara Kristus. Det liv vi lever här i kroppen lever vi i tro på att du lever istället för oss. Vi avsäger oss egen styrning. Allt är själiska och mister det. Och mottar rättfärdighet. Och allt vi behöver för att förhärliga dig i våra kroppar kommer att tillfalla. Oberoende av ekonomiska kriser och vad som händer på jorden, kommer vi att förhärliga dig efter det mått som du har bestämt innan vi ens en gång var här. Till dig går all ära. Älskade, älskade Jesus. Och vi tackar dig, Fader, för att du ska få ditt folk, ett renat, heligt, avskilt egendomsfolk som beflitar sig om rättfärdighet. Tackar dig, Fader, att du verkar i våra liv efter ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen.